Morgonsoffan sponsras av Fastighetsbyrån i Marbella.
Ja, så där. Vi har startat och god morgon på er, säger jag. Kiki och Ted Hagelborg här i studion. Välkomna.
Tackar.
Mm.
Hur mår ni?
Ja, alldeles utmärkt.
Härligt, härligt.
Mm. Underbart att vara på Costa del Sol.
Ja, eller hur?
Costa del Rain idag.
Ja, just det. Costa del Agua. Tänk på det när ni är ute och kör nu. Att sätt på lamporna, lyktorna på bilarna. Håll avståndet. Och för annars så sitter man som ett klistrat frimärke som man gör på ett brev ungefär. I häcken på den andra bilen. Och det blir alltså halt. Det blir isgata där ute. I det här regnvädret. Alla oljor, allting som har samlats under hösten. För ja, det har inte regnat så här vansinnigt mycket. Förutom i lördags. Så att min glögggolf, kan jag säga, första adventsgolfen, den liksom flöt ju iväg på ett lite annorlunda sätt. Så att, men, vad gör det? Det finns ju flera dagar som vi kan ha golftävlingen på El Paraiso, så den kommer att komma. Ja, Ted Hagelborg och Kiki. Ted som en av sponsorerna här, Kustradions 10-årsjubileum. För det första, tack säger jag till dig och till er.
För all del.
Mm. Hur länge har ni två varit här på kusten? Ja, nu tittar de på varandra.
De tittar på varandra.
Nu ska man göra tv här inne.
Och du frågar om vi ska säga att det är 8 eller 8,5 år sedan vi kom ner första gången.
Mm.
Och blev jätteförtjusta. Mm. Och sen har det blivit mer och mer.
Mm.
Och nu är det längre och längre perioder.
Så man skulle kunna säga flyttfåglar till er.
Ja, men absolut.
Ja.
Ja, men det är lite så, vi åker hem nu i mitten av december och pratar redan om när vi måste åka ner snart igen.
Mm.
Så är det.
Mm.
Och frågan är nu när vi åker till Sverige, om vi åker hem eller om vi åker bort.
Ja, precis.
Ja, men man åker väl hem där man har språket, man har sina barn, man har, eller hur, sina rötter. Det är väl hem,
ja.
Hem och hem.
Jo, det har du rätt i.
Vad spelar det för roll? Man åker ju hem och så åker man hem.
Ja.
Ja, inte hålla på att åka bort. Det känns ju jättekonstigt att åka bort till ett hem liksom. Mm. Mm. Hörrni, SAS. Alltså, vad träffades ni två egentligen? Kiki, var du flygvärdinna?
Nej.
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 Alltså det finns... Här har jag funderat och funderat på det.
Ja, men du, det finns faktiskt piloter som har fruar som har andra yrken än flygvärdinna.
Okay.
Och jag hade inte ens något yrke när vi träffades, utan jag gick andra året på gymnasiet i Kristianstad.
Mm.
Och vi träffades på någon fest, jag var väl 17 ungefär.
Mm. Och du är 17,5?
Och lite tre kvart ungefär.
Lite
vi träffades som sagt var i skolan.
Mm. Mm. Så sen dess har ni hållit ihop.
Ja.
Mm. Ja. Mm.
En lång väg, en lång vandring. Hur många år? Det är så...
Alltså vi varit gifta i 33 år.
Mm.
Mm. Men vi har det bra så... Vi fortsätter.
Ja, men det är väl härligt. Ja.
Underbart.
Ja. Mm. Hörru du, SAS då, kapten Ted.
Ja.
Mm. När kom ditt intresse in? Var det unga barns ben?
Haft flyget i blodet om man säger så, eftersom pappa också var pilot.
Ja, du gick i pappas fotspår.
Ja,
eller men, flygspår kan man säga.
Så kan man uttrycka det kanske. Mm. Men sen visste man ju inte om man kunde gå i de spåren, för att komma in i flygvapnet på den tiden var... lite svårt. När jag sökte så var vi 1500 som sökte. Vi var 500 som fick förmånen att testa.
Mm.
Och sen så var vi 50 som fick börja på Ljungbyhed, våran flygskola då. Sen efter ett år var vi 25 kvar. Och efter ytterligare 2 år så var vi 16 kvar.
Mm.
Så oddsen var inte direkt på ens sida.
Mm.
Men det man satsade, det var ett frimärke på ett kuvert med en ansökan. Och det tycker alla ska göra. Ta chansen.
Mm. Och att då vara där uppe och flyga de här jetflygen, tänker jag säga, inte bara jetflygen, utan för jag råkar säga draken till dig, eller var det draken eller var det Viggen?
Nej, inte Viggen utan draken. Ja,
vad är det för skillnad på Viggen och draken egentligen?
Ja, det är två vitt skilda flygplan så att säga. Draken var ju state of the art när den kom.
Mm.
Och sen efterföljaren då var ju Viggen som också var state of the art.
Mm.
Och nu så har vi förmånen i Sverige att ha Gripen då, JAS 39, som också är en state of the art.
Mm. Men att sitta i de här planen, alltså känslan, men det går ju rätt fort.
En enorm frihetskänsla att sitta längst fram i nosen, titta ner på sidorna och man ser bara världen runt omkring. luftintagen sitter bakom en. Mm. Sitter längst fram och en stor motor bak. Startar med en efterbrännkammare eller när man trycker på den. Och det är den som alla lyssnare säkert känner igen med ett stort buller och man ser det som en eldkvast bakom flygplanet. Mm. Det är det som man får en hästspark i rumpan och sen bara accelererar det hela tiden. Bara skjuter på. Mm. Fortare, fortare, fortare.
Kiki, jag måste bara fråga dig. Vad kände du när liksom din då sambo eller din pojkvän skulle ge sig in i det här?
Nej, men han var ju redan inne i det. Mm. Så när vi träffades när han var ledig på helgerna och sådär, man var ute på stan och träffa kompisar, inte var de speciellt intresserade av mig, utan det var ju vad han höll på med som de var så fascinerade av. Och det var väl jag också, men det var ju mest honom som jag var intresserad av. Men jag tyckte inte det var läskigt, utan men det var ju kul. Det var ju det, alltså han levde ju med det här och hade levt med det eftersom pappan jobbade med det. Så det har, visst kan det vara läskigt ibland, men det händer fler olyckor på vägarna än i luften.
Men när det händer i luften, då händer det oftast ordentligt, om man säger så.
Visst är det så. Men man kan ju inte gå runt och vara orolig. Alltså man måste ju leva livet. Det finns ju inte garantier för någon, oavsett vad man jobbar med egentligen.
Vi ska fortsätta med er båda två här i studion den här morgonen. Måndag morgon, hörrni, 29 november. Klockan är 8:10. Och vi ska låta Thomas Helmig komma in med The One and The Only. Not to believe a word of what you hear. So little dream work, so much truth that you have every reason in the world to fear. So many reasons to be disillusioned. So many hearts trapped. Ja, Thomas Helmig med The One and The Only. Ja, nu är det som sagt var, jag har ju Kiki och Ted Hagelborg här inne i studion. Ted som gammal drakenflygare, SAS-kapten. Nu kör du ditt eget lilla plan och åker någonting som heter Akka. Här är väldigt spännande. Det här är någonting som ni båda håller på med, Akka. Akka ja, One.
Det är vårt... Det är vår lilla baby faktiskt. Det är vårt projekt. Mm. Vi har flugit runt Sverige i en liten Eurocub under sommaren. Under 2 veckor har vi njutit av landskapet från ovan. Mm. Fantastiskt.
Häftigt.
Ja, jättekul. Mm.
Får du ta över spakarna där uppe också, eller?
Alltså jag får nog, men jag tycker det är tryggare att låta Ted sköta det.
Är det så?
Ja, ja. Jag håller
men du är inte lite nyfiken ändå? Liksom, känslan
jo, men för... det är klart. Och ja. Innan vi går oss iväg på vår resa så har jag gått en liten, alltså av säkerhetsskäl, en liten kurs. Så jag vet ju hur det funkar. Jag kan hålla planet i schack. I schack, ja. Precis. Mm.
Men det måste ju kännas tryggt också, Ted, eller?
Absolut. Mm. Vi sa det lite på små skämt. Mm. Att det var jag som startade och landade. Och sen så flög Kiki rakt fram. Mm.
Det är jag som autopilot. Alltså.
Okay.
Mm. Genom Sverige. Akka One. Mm.
Men alltså, för de som inte nu tänker, vad då Akka One? Vad menas med det här? Alltså berätta, vad är det ni...
Ja, vi firade då 100-årsjubileum för svenskt flyg i Sverige första gången som en svensk flög i höstas då 24 augusti. Och det tyckte vi att vore trevligt att högtidhålla på något sätt, och därför planerade vi våran start då, och vår start var ju då att följa i Nils Holgerssons flygspår över Sverige. Och det gjorde vi på det sättet då att det var jag som flög och sen så Kiki...
Jag fotade och bloggade varje dag.
Okej. Okay. Så här har man kunnat följt med. Vilka gör ni här för?
Det här är egentligen alldeles egoistiskt. Mm. Det här är en dröm vi hade att flyga på egen hand och bestämma var vi ville starta och landa, hur länge vi ville vara borta. Men sen växte det allt eftersom till ett större projekt, och så kom vi på att vi kan ju dela med oss till exempel till skolbarn. Mm. Vi visste inte riktigt om barnen i skolan läser Selma Lagerlöf och Nils Holgersson längre. Men när vi läste den själv så tänkte vi att den är faktiskt fortfarande aktuell. Mm. För den beskriver precis hur landskapet ser ut från ovan. Så då hade vi lite klasser med på resan som vi skrev frågor till varje dag och som jobbade med geografi. Så det var jättekul. Och sen fick vi veta att fler och fler fick kännedom om det här då och hakade på.
Är det här nu någonting som kommer fortsätta, eller var det här liksom bara en, vad ska man säga, just under tiden här 100-årsjubileumet var?
Man säger den här resan, det var once in a lifetime, och alla lyssnarna kan ju komma in och titta på vad vi har gjort på någonting på Akka One, Akka med KK och one.se. På webben, och det är så att säga ett icke-kommersiellt del, utan det är som, precis som Kiki sa då, att det här har vi gjort för vår egen skull och vill gärna dela med oss utav våra upplevelser och hur fantastiskt Sverige är. Namnet Akka då, det var ju då ledargåsen i Viljesflocken som Nils Holgersson då, som blev en pyssling som klättrade upp på Mårten gås som följde med. Så därför blev det Akka, och sen eftersom vi alla har en call sign när vi pratar med flygledningen, Scandinavian 123 eller någonting sånt heter vi ju SAS. Och alla vet ju, lyssnarna också, att amerikanska presidenten heter ju Air Force One. Och då tyckte vi istället för att ha vår stationssignal så kallar vi oss för Akka. One istället.
Häftigt. Mm. Alltså det här med att ni startar och landar lite vad ni vill, kan man göra det med sån här litet, för det här är ju så två motorigt litet plan, eller
det är en motor med två platser,
så är det, ja.
Ja, så är det.
Propellen är fram,
ja. Exakt. Visst kan vi starta och landa nästan vad vi vill, men du måste ju liksom ha tillstånd och landa. Men vi behöver ingen stor asfalterad bana, utan det här lilla planet landar med fördel på gräs, mjukt gräs. För då mår planet och hjulen bättre.
Så man säger att man har hälsat på bönderna? Eller?
Går alldeles utmärkt. Ja, ja. Landningstillståndet kan jag så att säga till och med hämta i efterskott av markägarens tillstånd. Vi har ju som alla lyssnare då kommer att se på hemsidan med våra stora Musse Pigg-hjul som jag kallar dem för på flygplanet. Gör att vi kan starta och landa i stort sett på vilket underlag som helst. Mm. 100 meter från hjulen börjar rulla till dess att vi är i luften.
Era vänner, hur många av era vänner har fått besök av er två under den här perioden? Har man haft kaffet klart när ni har landat?
Alltså jag skulle vilja säga så här att vi har ju, under det här projektet så har vi ju fått massor av nya vänner. Mm. För i samband med att vi ringde runt och kollade med olika landningsplatser att det fanns möjlighet att tanka bensin och så. Så folk tog emot oss med öppna armar. Mm. Så att vi har fått mycket vänner. Men det är klart att vi passade på att flyga över de kompisar vi har och vinka lite. Mm. Och fota dem uppifrån planet när de stod i trädgården och vinkade på oss.
Hur långt kommer man på en tank med ett sånt här litet plan då?
Vi kommer i tid, flygtid räknat. Vi kan vara i luften i 5,5 timmar. Hur långt vi kommer? Ja, det hänger precis som för fåglarna på vindarna. Vi flyger med ungefär 75 knop, knappt 140 km i timmen genom luften. Mm. Men blåser det då 20-30 km motvind, ja, då får jag ju dra av de kilometerna mot mig. Så vi var på något ställe där som långtradarna nästan körde om oss.
Nej.
På marken under, eftersom det gick. Blåste så pass mycket ovanför oss. Men för vår del så var ju resan, det var ju den som var målet.
Mm. Åker man över vattnet med de här små planerna? Alltså, jag tänker på att om det nu är liksom motvind och alltihopa så ska man veta hur mycket bensin man har kvar.
Ja, men det är ju inget lotto.
Nej.
Som vi håller på med. Flygsäkerheten, det är ju det som vi alltid, både i flygvapnet och i SAS och i alla flygbolag sätter främst. Och naturligtvis även på Akawan ändå är högre. Så att det är inte farligt att åka över vatten än att åka över land. Däremot så tar man ju alltid hänsyn till vart jag ska åka någonstans och gör beräkningarna på hur långt jag kan komma på en tank.
Men om man nu liksom rätt som det skulle mötas av ett oväder, alltså som man inte vet om. Men vädrets makter kan ju ändra sig ganska snabbt.
Ja, absolut kan det göra det. Vi råkade väl ut för det att inte att det var oplanerat, men att det ändrade sig ganska snabbt. Och då får man flyga dit där solen finns och där det är bra väder. Och det är det man har med sig i sin planering när man flyger.
Okay,
den här typen av flygplan.
Mm. Ja, men jag tyckte det var väldigt fascinerande, för jag har ju flugit mycket med Ted i andra plan då, i flygvapnet och även i SAS. Mm. Men här var det så tydligt när man satt framme och mötte. Du kunde se regnet som en dusch egentligen, men väldigt avgränsat regnområde. Och du väljer inte med ett sånt här litet plan att gå rakt igenom, utan då får man ju liksom styra runt och hur du letar bra väg alltså i luften.
Jag kan ju nämna det också för alla lyssnarna då, att flygplanet är alltså gjort utav väv, utav tyg, så på det sätt som man hade på den gamla tiden. Metallpinnar, tältpinnar, är sådana stag som vi har då, och sen så är det då, är det väv som är lindat runt de här stagen som sen är målat. Det enda plåten vi har så att säga, det är på vingens framkant och runt själva lilla motorn. Annars är det bara tyg.
Alltså planet är gjort utav tyg?
Ja.
Mm. Nej, men det är ju fascinerande. Mm.
Men det är ju därför det är så lätt. Det är en ultralätt maskin.
Mm.
Så den väger ju inte mycket.
Och därför åker vi inte helst genom stora regnbyar heller.
Jag förstår det. Det regnar lätt in, skulle man kunna säga, eller?
Nej, det gör det inte.
Det gör det inte.
Nej.
Det är sån här vattentätt tyg.
Ja.
Ja. Mm. Mm. Impregnerad kanske man ska kunna säga. Men alltså, jag tänker på det så här, om man startar då, regnbågen, vi tittar på regnbågen, om man startar från ena platsen och så, på andra sidan så finns det ju alltid en skål med massor med pengar.
Ja. Vi nådde aldrig dit kan
vi
jag säga.
Vi nådde aldrig dit.
Nej,
men så tarvligt då. Men att flyga över regnbågen, gör man det eller flyger man under? Har ni mött regnbågen där ute?
Ja, vi gjorde det. Mm. Men vi nådde inte ända fram, va? Den var där framme hela tiden.
Det är därför vi fortsätter att flyga.
Ja, just
det. Men vad härligt.
Så var det.
Ja, det gör vi också här i Kustradion. Vi fortsätter med Lena Philipsson, Fly Me Over the Rainbow.
Thank you.
Fly Me Over the Rainbow. Kiki och Ted Hagelborg som jag har här inne i studion. Kiki, hur var det att du sa att du hade åkt med Ted i flygvapnet i Draken?
Nej, inte Draken. SK-60 var det då.
SK-60 och alltså om man tittar på SK-60 då, vad menas med det då?
Det är en liten jetmaskin. Tvåsitsig tror jag den var, den vi flög. Mm. Och då bodde vi i Luleå så att vi flög faktiskt upp och titta på Kebnekaise och Lapporten. Och...
Men så romantiskt.
Ja, men vad underbart.
Vad gulligt.
Ja, över en lunch sådär.
Nej.
Jo, alltså jag kunde inte tala om på jobbet vad jag skulle. Men vi hade flextid så jag kunde ta lång lunch. För Ted ringde och sa att nu är vädret kanon och jag får tillstånd att du får följa med en runda. Så att det gjorde jag. Det var otroligt.
En liten runda. Du, Ted... innan vi också, Kiki. Eller Kiki, vad har du gjort i ditt liv? Vad har du gjort? Du har ju varit på landkrabba.
Jag är landkrabba, precis. Nej, jag har arbetat, jag är socionom och har jobbat som kurator hela mitt liv. Vilket jag trivs och har trivts jättebra med. Men det har jag också med mig i blodet då, eftersom mamma jobbade inom samma område. Mm. Fascinerande att jobba med människors inneboende resurser, för det är så jag ser det. Jag tycker inte det handlar om problem, utan det handlar om att plocka fram den kraft man faktiskt har. Och människor har sån förmåga, och det är det som har drivit mig, tror jag. Att pusha och hjälpa människor få ett annat perspektiv, kanske se att de klarar mer än de tror.
Vad är det man säger? Alltså, skulle man kunna jämföra det? Att efter regnet så kommer alltid solsken och efter en depression så kommer alltså en styrka.
Ja, men det håller jag med om. Och det är också så att hur roligt vore livet om allting vore likadant hela tiden. Alltså, du måste ju ha lite variation för att uppleva glädje. Du måste känna lite sorg för att uppleva glädje. Det behövs, båda delarna. Så det har jag jobbat med. Jag har jobbat med människor i alla olika åldrar. Alltså med barn och med vuxna och
skulle man kunna, ja men ni är egentligen ett jättegott team egentligen. Jag tänker på alla flygrädda människor som finns där ute. Du skulle ju verkligen kunna då hjälpa dem till att hamna i en liten lugnare situation.
Ja.
För man kan ju alltså vara helt nipprig när man ska gå i flyg. Behöver man verkligen vara rädd? Har du någonsin känt rädsla när du stiger på planet?
Nej, absolut inte. Jag, som pilot så sätter jag mig längst bak eller sätter mig i flygplanet, kopplar av och läser en tidning eller läser en bok eller tar tillfället.
Inte när du flyger väl, hoppas jag.
Nej, men...
Men som passagerare?
Ja, det var så frågan var ställd. Ja.
Men även då som kapten, alltså, men hur än är, så ni får ju reda på hur vädret är under resans gång, kan jag tänka mig.
Mm,
ni får liksom en liten resfärd och så får ni liksom, här kommer ni mötas utav oväder. Är det så att man säger liksom, jippi, äntligen liksom, någonting som händer? Kan man känna så? Att det liksom...
Nej,
attackera ovädret.
Oavsett om vädret är som det är idag här på Costa del Sol eller Costa del Agua som du sa, eller om det är solsken, så är varje flygning, varje start och varje landning är unik i sig. Så att det är samma förberedelse oavsett vilken vädertyp, kan man säga, vi möter. Sen finns det olika procedurer med hänsyn till hur vi ska landa.
Men där uppe då, liksom när man möter de här ovädrarna eller vindarna eller som man säger, nu är det, se på i säkerhetsbältena för nu ska vi in i en turbulens. Det är lite turbulent där uppe. Vad menas egentligen med det? Vad är det som händer?
Om vi tar turbulensen då, så är ju den, jag brukar jämföra den med vågor på havet. Så att det är helt normalt att det kan vara lite skrynklig luft, som en av våra döttrar uttryckte det hela. Och det har att göra med då att vinden kommer från olika håll med olika styrkor. Och där de möts så blir det då lite skrynkligt.
Mm. Som i själen, kan man säga då, Kiki?
Ja, alldeles riktigt.
Det, är liksom, ja, det blir lite turbulens. Det är liksom yin och yang där inne. De blir oense med varandra och...
Ja.
Ska man försöka rätta till det då?
Rida ut stormen. Nej, men alltså ibland så är det bara att vänta och låta det gå över så småningom. Men jag tror inte man ska vara så rädd för obehag. Jag menar, det är också en del av livet på något vis.
Så man skulle kunna säga så här då, att läkarna proppar i en för mycket piller för att lugna de här nerverna?
Det vet jag inte riktigt om jag vill säga. För jag tror att man har kollat noga, förhoppningsvis, innan man ger piller. Men däremot så tror jag att alla människor skulle skaffa sig någon sorts alltså ett redskap för att hantera olust som man har med sig hela livet. För ibland så är tingen emot en och så att man har lättare att hantera det. Men du kan inte plocka bort allt obehag, all olust, utan det finns där det också.
Ted, kan du förstå att man kan känna obehag när man sitter där i planet, man inte har någon kontroll? Men hur det än är, så är det liksom du och styrman som sitter vid sidan om dig som har liksom kontrollen. Sen har ni stängd dörr och det är liksom för oss att bara guppa med, om man säger så.
Ja, det är, jag har väldigt stor förståelse för att man kan tycka att det inte är så trevligt att åka med. Och oftast beror det då på okunskap eller att man tror på välvalda sanningar som inte är direkt sanningar. Diverse vilda historier som försiggår. Jag tycker att alla passagerarna ska känna sig lugna och trygga, för att vi två som sitter längst fram och som flyger, vi har våra körkort bara 6 månader i taget.
Okej, så att alltså man säger när de här 6 månaderna har gått, då ska ni liksom ta ett nytt körkort? Eller?
Ja, man kan jämföra med det, att då gör vi en ny uppflygning, populärt sagt. Och vi är inlåsta i en simulator i 2 till 3 dagar och vi får göra skriftliga prov, praktiska prov. Brukar jämföra också med ett annat hantverksyrke, att vara snickare. Att du ska på en viss tid kunna bygga ett visst hus. Du ska kunna slå i spikarna rakt, du ska kunna slå i skruvarna eller skruva i skruvarna på ett korrekt sätt. Och huset ska vara fullt funktionsdugligt inom en viss tid. Och det blir utsatt för var 6:e månad.
Men även om ni blir utsatta för det var 6:e månad, så när väl situationen händer där uppe, liksom, att man blir utsatt för någonting som känns väldigt obehagligt. Det kan vara en luftgrop till exempel eller någonting. Eller man sitter och funderar, nu dyker man snart, för man har hört de här, att rätt som det så bara sjunker planet 300-400 meter.